Ja, jeg skal ta dere med inn i et fantastisk tema i formiddag. Det ved Faderens høyre side. Og det snakk om Jesus Kristus. Himmelske toner til hjarta ditt når. Og det var noen av disse tonene som jeg ønsket også ordet som vi skal være sammen om denne formiddagen skulle få nå inn til oss med. Vi hørte om himmelen i går, og det blir i grunnen en fortsettelse av det som vi hørte, men en annen side av det. Vi går ut ifra Kolosserbrevet og det tredje kapittelet der, og det første verset. Det ikke direkte tale over det, men det skal få lov til å løfte øynene våre den rette veien. Der står det slik: dere oppreist med Kristus, så søk det som der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Vi ber sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, vi kommer til deg i Jesu Kristi navn og vet at ditt øre også bøyet til dette sted, og du ser hver en lengsel og hvert et hjertesukk som også denne forsamlingen rommer. Og så ber jeg deg om nåde til også å formidle noe av det som ditt ord vil ha fram i denne sammenhengen. Amen. Rett blikket oppover, det apostlen sier oss. Og så det vel kanskje slik at vi tenker først og fremst på himmelen, og vi hører bare dette ordet. Og som vi ble minnet om i går, så har Bibelen vår mye å si oss om himmelen. Og det gjelder å nå fram til denne bestemmelse med livet vårt. Men i denne sammenheng så det ikke spørsmål om Bibelens eller himmelens innhold. Når du tenker på hvor vakkert, hvor flott det der oppe, gater av gull som vi ble minnet om fantastiske edelstener som det nye Jerusalem var bygget av, og livets vann og frukttrærne som ga så uendelig rik avkastning. Nei, nå sier han, nå skal dere løfte øynene deres oppover og imot himmelen, men der det en person som skal ha oppmerksomheten din. Der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Det det som skal fange vår interesse. Og det hadde jeg lyst til å peke på litt nå i formiddag for oss. Den første kristne bekjennelsen, som det heter, det de som mener at den første utgaven av den ble skrevet cirka år 110 etter Kristus. Og vi kaller den for den apostoliske trosbekjennelse. Altså en trosbekjennelse som har sine røtter i det apostoliske budskapet. Og der klipper jeg fra den. Sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, og så står det, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, og skal derfra komme igjen. For å dømme levende og døde. Men denne setningen alltså. Han sitter vid Faderens högre hand i det höje. Vi förstår att detta är alltså ett centralt lärespörsmål lika från den tidiga kyrke, och så är det så starkt begrundet i bibelboken vår. Jag blev i grund lite överraskad när jag började och så skulle läsa lite om detta i dogmatiker, och jag har en del av dem, alltså läreböcker i kristen tro. Och så var det ynkligt lite som har skrivit om det. Jag har ett stort dogmatiskt verk, det är på engelska riktigt nog. Det är på 8 stora tycke bind. Så vår kristna tro, den är ganska omfattande. Men när det gällt detta spörsmålet, vid Faderens högra hand, hade de avsatt en sida i detta stora verket. Så det var inte så väldigt mycket att bli klok av. I hvert fall inte att tränga långt in i det. Och så läste jag både Øyvind Andersens troslära, och så läste jag Carl Fredrik Wislöfs troslära, eller, och så var det inte så mycket som stod där. En del ting blir ju spredd över andra ämnen också, så det är inte det att det inte finner tingene. Men sånn, som en samlad ting, så var ikke det så väldigt mye. Det var en lärare borte i Stavanger som var väldigt starkt engagerad i det kristna arbetet. Han hette Gustav Nilsen. Han var skolelärare och brukte det mesta av fritiden sin på att ha möter och bibelundervisning runt omkring. Och han berättar att han var kommit till detta punkte i kristentroen, och så frågar han klassen. Det står nu i den apostoliska trosbekännelse som de hade lärt, att han sitter vid Gud Faders, den allmäktige, högra hand. Men så hade vi läst samman om Stefanus, då han blev steinad. Och han stod mitt i steinregnet, så väntade han sina ögon emot himlen, och så öppnade himlen sig över han, och så säger han: "Nå ser jag människosönnen stå vid Faderens högra hand." Och så spurte Gustav Nilsen klassen: "Här står det att han stod vid Faderens högra hand. Kan det vara riktigt? Vi bekänner ju att han sitter vid Faderens högra hand. Vad kan grunden vara till det?" Och det manglade inte på henne som kom upp efter vart. Och så spör han en: "Vad menar du om det?" "Jo," sa han, "jag tror Jesus var så spänd på hur det gick med Stefanus att han reiste sig," sa han. Ja, är det andra?" Och så pekade han på han. "Jag tror att Jesus reiste sig för att ta emot Stefanus," säger han. Ja, så säger Gustav Nilsen: "Jag vet inte om jag får teologerna med mig på detta här," sa han, "men det talte till mig." Jesus Kristus har en central plats där vid Faderens högra hand. Och Jesus var intresserad i att pränta in i disciplinerna sina var han hade sin adress. Mens han gick här nere, så visste de att han var samman med dem. Han visste var de var, de kunde gå till han, de kunde snacka med han. Men så for han till himlen, men var var han nå? De kunde inte se han längre. Därför var det viktigt för han att fortälla dem var han nå var henne. Var de nå skulle rätta uppmärksamheten sin till. Jo, nämligen vid Faderens högra hand. I det höje, där sitter han, där har han sin adress. Dit kan vi sende våra bönner, dit kan vi ha vår uppmärksamhet. Han gjorde sina discipler uppmärksam på att han skulle förlata dem och de blev bedröva. Men han säger det att det är till gagn för dem att jag går bort, säger han. Han ska utöva en tjänste. Och så säger han att om den helige ande att han ska ivareta en del av Jesu gärning. Och det han säger där att han skulle överbevisa om rättfärdighet, säger han. Fördi jag går till Fadern. Han skulle alltså förkynna och lägga något in i deras hjärter som gällt deras rättfärdighet. Och det skulle vara begrundat i detta fördi jag går till Fadern. Jag går alltså till sete med Faderns högra hand och det har betydning för din rättfärdighet. Och vi skönjer att det är lagt på ett annat plan med en gång. Mens han gick här nere så kunde Jesus sagt att Peter, jag är din rättfärdighet. Och han kunde ju tänkt det var ju gott. Men det är ju han och detta är mig. Och han går ju där borte, men jag går ett annat sted. Jag går vid sidan av han riktigt nog. Men den helige ande har placerat han i himlen som vår rättfärdighet. Det vill säga att den rättfärdigheten som vi får lov till att äga Jesus Kristus är upåvirket av din och min rättfärdighet. Det du och jag är och har, det har vi vid troen på Jesus Kristus, för vi tror på den levande uppståndne Herre Jesus Kristus och han är oangriplig. Han är utanför alla Guds rikets fienders makt. Han är på tronen i himlen vid Faderns högra hand. Det vill den helige ande få lov till att lägga ned i vårt hjärta, slik att vi kan få lov till att vila på det. Så skriften är väldigt klar på detta. Jesus Kristus förlåt denna världen på Kristi himmelfartsdag som vi ser. Och så gick han in i himlen, inte för att bli tagit bort från oss, men för att vi inte längre skulle se han. Han är inte borta från oss, han är nära oss, men han intar sete vid Faderns högra hand. Och det är Guds ord, det understreker det. Alla evangelierna tar detta med. Tatt upp till himlen och satte sig vid Faderns eller Guds högra hand, står det i Markus. Och de är tatt upp från dem, välsignet han dem och han skiltes från dem och blev tatt upp till himlen. Och då han hade sagt detta, står det i Apostlenes gärningar, blev han löftet upp mens de så ham och en sky tog han bort från deras ögon. De tog han inte bort från dem. Nej, men han tog dem bort från deras ögon så vi inte kunde se han. Men han är lika nära oss för det om vi inte ser han. De fick låta bära med sig det de hade sett. De hade varit vittner till hans storhet och till hans makt. Vi kan väl understreka det att detta sete, denna tronen vid Faderns högra hand, den hade Jesus, eller Guds son, från evighet av. Det var hans rättmässige plats. Men det var den tronen han förlot för att gå in i vår världen. og gi seg selv i døden for oss. Så han tok den nederste plassen, avla all sin herlighets rikdom og glans. Det så de ikke. Han tok en tjeners skikkelse på seg. Men da han var fullendt, ja, da sier han, herliggjør meg med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble grunnlagt. Det er i sin avskedsbønn til disiplene, som vi kaller for Jesu Kristi ypperste prestelige bønn. Da ber han, gjeninsett meg, og det er det som skjer da han ble oppreist ifra de døde. Da var det ikke slik at han fikk tilbake, eller fikk denne tronen, men han fikk den tilbake som sin rettmessige eiendom. Og denne gangen, da han satte seg på tronen i himlen, så var det likevel noe totalt nytt som hadde skjedd. Da han satte seg på tronen etter Guds innbydelse, etter et fullført frelsesverk, da var det et menneske som satte seg på nådetronen, på Guds rikets herlighetstrone i himmelen. Det hadde ikke skjedd før. Men fordi at han steg inn og ble menneske, levde et fullkomment liv og døde for oss, gikk gjennom dødens skru og velde, og ved sin seierrike kraft sto opp igjen ifra det døde og kom inn i himmelen. Og Faderen sa, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle fiendene til skammel under dine føtter. Det er altså den korsfestede Jesus Kristus, han som har de naglemerkede hender, som er på tronen i himmelen og lever der. Han er den levende oppstandende, plassert i himmelen. Og det var det han forkynte for det høye råd, og ellers mange som fikk høre ham, at han skal ha denne tronen inntil den dagen han igjen åpenbarer seg, også for Israels folk, også for Pilatus og ypperste prestene Kaifas og Annas og Herodes og alle de som dømte ham i hans dype fornedrelse til en ulykke. Han er den som kommer igjen. De skal se meg komme i min fars herlighet og med hans engler. Det er hva han forkynte for dem. Så han er på sin herlighetstrone inntil den dagen kommer da han skal hente sine hjem. I Apostlenes gjerninger 3:21 står det, han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det skal bli gjenopprettet som Gud har talt ved sine hellige profeters munn fra eldgamle tider. Det er Kristus der oppe ved Faderens høyre hånd. Og bare dette uttrykket, høyre hånd, det sier veldig mye i Bibelen. Han fikk plassen der, fordi at å være ved den høyre hånd, det var kraftens hånd, det var av avgjørende verdi for våre liv i denne verden. Han sitter der ved maktens høyre hånd, og når han er satt der, så er det fordi at Gud vil at han skal være der. Han har en rettmessig plass. Han er der som konge, Han är där som försoner, han är där som talsman, han är där som förbeder, han är där som konge, han är där som hyrde. Alla dessa tingene skulle han haft egna timer på. Men det får nog ligga nå i denna sammanhang. Men hade lust att dela med dere Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 24, där det står: för Kristus gick icke in i en helgedom som var gjort med händer, det vill säga den himmelske helgedomen, och bara icke in i en helgedom som var gjort med händer och bara ett bild av den sanna helgedomen. Det var det som tabernaklet som blev rejst i öknen var. Det var ett bild av en himmelsk helgedom. Det var det de prövde att genreise också i det vackra templet som Salomo byggde. Men det är nog långt mer än disse som blev gjort med händer. Det är något som Gud har gjort i himlen. Och så gick han in i denna himmelske härligheten och satte sig på själva tronen i himlen. Och så står det: han gick in i själva himlen för nå och uppenbaras för Guds åsyn för vår skull. Jag hade lyst att du som inte har streka under det i Bibeln din streker under detta fantastiska uttrycket för vår skull. För vår skull. Det är det ordet till oss vill fortälla oss om han på den himmelske tronen. Han var där för att han hade rätt till att vara där. Han var där för att fadern älskade att ha ham där. För att den himmelske skare önskade han dit för att tillbe ham och upphöja ham. Han hade alltså den rättmässiga platsen vid faderens högra hand i det höje. Men när han sitter där och när Guds ord ska fortälla att han är vid faderens högra hand, ska du få lov till att veta och jag får lov till att ta det till mitt hjärta. Han sitter där för vår skyld. På dansk så står det till bäste för oss. Där alltså med tanke på din frälse, för att göra det möjligt för dig och mig att nå igenom en vond och vansklig och förvänt världen full av faror och intriger till att nå hem till himlen, så har vi en stedfortreder i himlen som är där för vår skyld. Han representerar oss. Han talar vår sak. Han kämpar för oss i vår strid. Så det är stort att få lov till att understryka det för ens eget hjärta. Ett av de andra uttrycken som brukas i Hebreerbrevet i det sjätte kapitlet. Där står det att han gick in i himlen som förlöper för oss och blir ypperste präst i evig tid efter Melkisedeks vis. Vad är det han är upptatt av och förkynne i himlen som vår apostel? Jo, han är upptatt av detta: nå kommer de snart efter. Jag är den första som har kommit, men snart så kommer hela den frälste skare och intar himlen. Han är förlöparen, förvarsle. Han är förstegröden, som också är ett bild som brukas i Bibeln vår, på det som skall ske. Han är där som garantien för att det är verkligen ment. Han vill ha dig till himlen och att du är villig till att kämpa för att du ska nå dit. Fantastisk å få lov til å senke seg ned i dette veldige budskapet om Jesus ved Faderens høyre hånd. Det er ikke underlig at vi, som vi leste til en begynnelse, ifra Kolosserbrevet, søk det som er der oppe. Ha oppmerksomheten din knyttet til det som er der oppe, der Kristus er ved Faderens høyre hånd. Regn med han, regn med din frelser. Han er i himmelen, og han er der for din skyld. Ja, de har et underlig uttrykk som vi møter i Romerbrevet kapittel 5 og vers 10. Det er som vi ikke kan forstå det. Da det står slik: for ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død da vi var fiender? Det var det som skjedde på Golgata, da Gud grep inn til vår frelse, skjønt vi ikke hadde bedt om det, skjønt at vi var fiender av Gud. Så er det Gud selv kom ned og forsonte oss med himmelens Gud, for at vi kunne få lov til å komme i hans samfunn og bli frelst. Det var hans initiativ og ikke vårt. Han ville frelse deg. Ingen av oss blir lei av å takke ham for det store kjøpet på Golgata, da han kjøpte oss fri fra syndens og dødens lov. Han satt oss over i sin elskede sønns rike. Jeg fikk lov til å løfte mine øyne imot himmelen og si med Engelseth: Guds barn jeg er, og selaste hugna og gleda. Guds barn jeg er, til kven kan jeg seia mi gleda? Det er stort. Og det jeg sier nå skal ikke forringe det, men skal bare i det enda perspektiv. Der det står: så skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlik, står det. Hva er det for noe? Det er vi har å gjøre med en levende, oppstanden frelser som lever. Og han lever på det mest sentrale punkt i tilværet, nemlig på tronen i himmelen. Og der utøver han sin gjerning til beste for oss. Han er der ved Faderens høyre hånd. Og han er der som menneske. Og når han understreker dette så sterkt for oss, det var det Stefanus så da himlen åpnet seg. Han så menneskesønnen stå ved Faderens høyre hånd. Ja, de kjente han igjen, han som hadde gått her nede. Og han som sitter på tronen i himmelen, han har vært menneske og kjenner menneskelivet. Han kjenner alle ting som er knyttet til menneskelivet. Han vet om farer, han vet om fristelser, han vet om alt som menneskelivet kan medføre. Han er prøvd, sier Guds ord, i alt i likhet med oss, dog uten synd. Fantastisk. Og han er der, altså, for vår skyld. Det er den store hemmeligheten i Guds rike, dette her. Det er det Paulus han sammenfatter jo evangeliet på denne måten i 1. Timoteus 3,16. At Gud er åpenbart i kjød, at han ble menneske. Gud ble menneske. Og så ble han rettferdiggjort i ånd. Det vil si at det var ingen anklager som kunne stå seg mot ham. Han ble sett av engler. Og han ble forkynt iblant folkeslag, og han ble trodd i verden. Ja. Her står en som tror på ham, og her sitter en skare flokk som tror på ham. Ja, vi vet at det midt i dette ordet. Og så står og han opptatt til himmelen. Han i himmelen og der for vår skyld. Og når han sitter ved Faderens høyre hånd i det høye, ja, så understreker det sterkt at han opphøyet. Han opphøyet. Det ingen som kan være ved siden av ham. Det ingen som over ham. Alt under ham. Gud har høyt opphøyet ham, står det i Apostlenes gjerninger 5:31. Og i sin store pinsetale til folket i Jerusalem det at Peter også sier, etter at han nå opphøyet ved Guds høyre hånd, og har av Faderen fått den hellige ånd som var hans lov, har han utøst dette som dere både ser og hører. Det som skjedde på pinsedag var et resultat av at han satt ved Faderens høyre hånd. Helligåndens kraft og nærvær kom inn i denne verden. Sendt av sentralpersonen i himlen, vår frelser med de naglemerkede hender på tronen. Ja, det det som skjer. Og når han skal riktig få utøse dette for oss, så det at apostelen sier, taler om hvordan han ble menneske, hvordan han led og han døde for oss, som vi så glad i å få høre om, og som vår frelse knyttet til, når han kjøpte oss fri. Men det stanser ikke der. Fordi at han gjorde dette, har Gud opphøyet ham og gitt ham det navnet som over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Det veldig det. Skjønner du det at han som på tronen, han sentralpersonen i hele tilværelsen. Og går vi også da til Efeserbrevet kapittel 1. Vi ble lest for, bedt en bønn fra denne på bønnemøte. Det så sterke saker. Der det står fra vers 20. Det var denne, det vil si denne makt som Gud viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde. Og så står det, og satte ham ved sin høyre hånd i himlen over all makt og myndighet og velde og herredom. Og et hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og la alt under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten. Det den opphøyede Kristus, det den herliggjorte Kristus, som ved Faderens høyre hånd, og der for din skyld, for min skyld. For vår skyld, skjønner du at vi blir bedt om også ha øynene våre festet til ham, så vi har tillit til ham. Han satte seg der, sett deg ved min høyre hånd, sett deg. Ja, det vil si, vi ikke si at det en sånn avslappet sånn, men vi sier at han troner på sitt frelsesverk. Det han gjorde for oss på Golgata kors, syndenes forlatelse ikke en sum eller noe slikt. Det ikke noe så abstrakt. Syndenes forlatelse, det en person det. Det Kristus ved Faderens høyre hånd. Der har vi syndenes forlatelse. Den permanent. Den står fast i tid och evighet, löftet ut av tid och rum i denna världen och knyttet till ham som sitter på tronen. I ham, står det i Efesbrevet 1:7, har vi, inte hade vi alltså, men har vi förlösningen ved hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Där sitter han som är syndernes förlåtelse för vår skyld. Så vi har tillgång till denna tronen och kommer med våra synder och våra nederlag och allt sammen till nådetronen i himlen. För det är han som sitter där som är nådig och miskunn som vi mot sine. Och han sitter där som konge, som majesteten vid faderens höjre hand. Han har rätten till att tillse syndernes förlåtelse. Han har köpt oss fri och troner på sitt verk. Ja, då tror jag ska si amen. Men det är mycket här att ta fram. Så jag hade bara lyst att ge en liten sån smakebit på detta tema i det är inte talat så mycket om det så långt jag har åttan, men det är ett viktigt tema att få se han som är på tronen, frälsaren vår med de naglemärkte händer, som är vår representant där vid faderens högra hand. Lovet være Gud att vi har med Jesus att göra i himlen. Eller så hade vi ligget dåligt an. Herre vår Gud och himmelske far, vi tackar dig för det vi får lov till och har lärt dig att känna. Och ber dig herre Jesus om att detta mäktige budskap om att du är på tronen nu och du kommer dine hu. Det är ett pris jag är för. Se du i nåde till var och en av oss. Amen.